Hej och välkomna till avsnitt 1072 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast där amerikansk politik förklaras på svenska som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 7 april så höll Donald Trump sin senaste presskonferens om coronaviruset. I ett svar på en fråga så riktade han kritik mot Sverige och sa:
Then what can you offer as an advice to foreign leaders who are skeptical about this pandemic and who are against social distancing?
Well, I think there aren't too many of them. If you look throughout the world, and everyone, just about everyone that has practiced that is now closing up. Well, the UK was an example. Now, they talk about Sweden, but Sweden is suffering very gravely. You know that, right? Sweden did that. The herd. They call it the herd. Sweden suffering very, very badly. It's a way of doing it, but everybody has been watching everybody else. And so far, almost every country has done it the way we've done it. We've chosen to do it. If we didn't do it that way, we would have lost hundreds of thousands of more people. Okay.
Här följer ett samtal om detta och de senaste dagarnas händelser tillsammans med Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om Trumps senaste presskonferens, bland annat om coronaviruset. Han håller ju sån här dagligen, och igår den 7 april så nämnde han Sverige faktiskt. Han fick en fråga av en reporter vad han tyckte om länder som inte agerade som USA gör, och då nämnde han Sverige. Det funkar ju inte i Sverige, sa han. Och det här har ju bemötts då från svenskt håll givetvis, och våran statsepidemiolog Anders Tegnell, han är kritisk, och han säger till SVT, säger han att det är förstås väldigt jobbigt i Sverige, inte minst inom sjukvården, men jämfört med situationen i New York så fungerar det väldigt bra i Sverige. Och han säger också att man ska inte ta det här på allvar, säger han om Trumps uttalande då. Har du någon kommentar?
Ja, det man ska titta på egentligen, Tegnell verkar jag prata om både det ena och det andra. Han skyller ifrån sig att Norge har fel och alla andra har fel, och han vet inte varför till exempel norska siffrorna är betydligt lägre än Sverige och så vidare och så vidare. Så det verkar som att man har ett ganska taskigt koll. Tittar man på statistiken, på datan som finns, så ger det en ganska klar bild om man jämför Sverige till exempel med USA, men även med de nordiska grannländerna. Sverige ligger någonstans på statistiken, den förändras ju ganska regelbundet beroende på, men den ligger ganska ungefär så här, att i USA är det knappt 3% av de smittade som har dött. I Sverige ligger siffran på knappt 8% av de smittade som har dött. Och i Norge och Danmark och Finland och grannländerna så ligger siffran betydligt lägre än i Sverige. Så att det är många fler som dör procentuellt sett av de som smittas i Sverige än i grannländerna samt USA. Mm. Och även då tittar man på antalet döda miljoner. Jag har inte den siffran framför mig just nu, men Sveriges kurva, och jag såg det på Tino Sanandaji, han publicerade den här kurvan då alldeles bara för ett par dagar sedan. Och Sveriges kurva är väldigt lik Italiens kurva. Den speglar Italiens väldigt, väldigt likt, medan då Norge och Danmark och Finland och även USA ser helt annorlunda ut. Så att Sverige har antalet döda per miljoner betydligt fler än grannländerna samt USA. Så att tittar vi på data så verkar det inte riktigt som att Anders Tegnell har koll på vad han snackar om riktigt. Och jag tror att jag kommer inte ihåg vem som sa det här, det är väldigt oroväckande också. Det var någon svensk politiker, tror jag det var, jag måste kolla upp det där, som sa att ja, det är framförallt det är bara de gamla som dör av det här, så att det är ingen big deal egentligen, det spelar egentligen ingen roll. Det var ungefär den signalen som sändes ut, va? Och i Sverige så har vi sett förut, det är väldigt oroväckande, att när man blir gammal så ska man liksom ge plats i utrymme för migranter ungefär. Så att om du är gammal, gå och dö, så att vi kan ge utrymme för migranter istället. Va? Det är ungefär den attityden Sverige har mot gamla människor, tyvärr. Hemsk attityd. I USA har man en helt annan attityd, och även då i många andra länder naturligtvis runt om i världen. En helt annan attityd kring äldre. De ska skyddas till varje pris. Va? Det är det man ser i USA. Och jag tror det är det som gör att siffrorna i USA och de nordiska grannländerna är lägre än i Sverige och ser helt enkelt bättre ut statistiskt sett. Att man bryr sig om de äldre, man vill skydda de äldre från att gå och dö. Men i Sverige är som att okej, så länge de gamla bara går och dö, då spelar det ingen roll. Även om statistiken då blir lite... Jag läste någonstans också att Sverige ska ha, att Tegnell sa att Sverige ska ha världens bästa och högsta statistik. Någonting sånt där, som att man nästan baxnar över vad underliga uttalanden är. Men igen, det är att man bryr sig inte om äldre människor. De äldre kan gå och dö. bort med er så att vi kan göra plats för fler migranter.
Men alltså det här är intressant, för jag köper, alltså jag tror inte att man är så cynisk i teorin, absolut inte, men i praktiken blir det så. Jag vet att man har en annan, helt annan inställning till äldre, till exempel i USA. Men du som är både svensk och amerikan, jag menar, kan du beskriva konkret den skillnaden i respekt för äldre och liknande?
Ja, absolut. Jag ser det. Äldre här i USA ser som faktiskt en stor tillgång. Man går till äldre människor och det är mycket närmare relation. Och jag tror det är ännu mer så i vissa andra länder som har ännu mer, framförallt i klansamhällen till exempel. Mm. Men i USA så ser man ju det att äldre respekteras på ett mycket högre vis. Man ser äldre, man behandlar äldre människor i USA med mycket högre respekt. Liksom på genuin, liksom gemene man på gatan, när man hälsar på människor. Man ser äldre som en resurs, som en kunskapskälla, som visdom. Men också att de har byggt upp landet, att äldre ska respekteras. Och det gör man både på federal nivå, delstatlig nivå, kommunal nivå och ute bland invånare på gator och torg och hemmen. Va? Att man har en mycket högre värdnad för äldre människor. Man förstår vad de har gått igenom. Och det ser man ju även då på när politiker talar. Inte bara nu i samband med det här coronaviruset, men generellt när politiker talar. Äldre ska skyddas, äldre ska hjälpas. De har gett så mycket till det här landet så nu måste vi ge tillbaka. Det är så det fungerar. Va? Den attityden ser inte jag. När man pratar om, men jag pratar med mina vänner och bekanta här i USA, och när jag hör vänner och bekanta prata om äldre i Sverige, det är två helt olika konversationer. Mm. Det är liksom att packa in de äldre i åldershem och så låter de dö. Det är liksom bara bort med dem. Lite grann, man liksom bara, de ska bort. De är i vägen. Och framförallt då kommer det, tror jag, mycket från vänster. Vänsterhåll har absolut den attityden i Sverige. Medan vänsterhåll i USA faktiskt inte riktigt har den attityden. På vänsterhåll i USA så har man fortfarande respekt för äldre. Men i vänsterhåll i Sverige, där jag tror framförallt, och man ser även i media också, hur ofta pratar media om att äldre ska skyddas? Man har ju mycket större, vad ska man säga, man värnar ju mycket mer i Sverige i media och vänsterhåll, som då är de som gapar högst och hörs mest, om migranter och till och med illegala invandrare än människor som har byggt upp Sverige under årtionden, av de äldre med andra ord. I USA görs det inte riktigt så faktiskt, tack och lov.
Ja, men det är intressant här, för jag menar, Trump pratade om, på sin presskonferens, och det han hade snappat upp om Sverige, det är att vi hade någon slags flockmentalitet. Har ni hört om det, sa han på presskonferensen. Och då menar han ju det här som Tegnell och andra pratar om, att det ska uppstå någon slags flockimmunitet, att alla får smittan och sen så skapar man där den här immuniteten som inte finns i immunförsvaret just nu. Men problemet med det är ju att svaga, och i synnerhet äldre och kroniskt sjuka och sådär, de kommer inte lyckas med det, utan de kommer stryka med på kuppen. Så jag menar, det är bara ett exempel på att gör man så, okej, det kanske funkar för de friska, men inte för de sjuka och de äldre.
Precis, och det var det jag pratade om, att när man pratar om flockmentalitet, och jag nämnde det redan från början för vänner och bekanta som jag känner, och så fort jag hörde flockmentaliteten så sa jag rakt ut till kompisar som jag sa, Sverige med andra ord kommer att offra äldre människor i syfte att andra ska överleva i princip. Man är beredd att offra en hel grupp människor som man anser de här kan dö för att det ska bli en flockimmunitet. Och det är precis så det går till. Även om det låter väldigt drastiskt och det låter väldigt liksom inhumant i teorin, så säger de ju inte det. Men i praktiken så är det precis då det är. För man säger att alla ska liksom utsättas för det här, och de som dör, de dör, va? Mm. Och tänk dig själv om man skulle göra något liknande. Säg till exempel att det inte skulle drabba äldre. Säg att det skulle till exempel drabba muslimska invandrare. Det skulle ju absolut inte då vara samma attityd kring flockmentalitet om bara muslimska invandrare till exempel skulle dö av ett virus, naturligtvis. Utan äldre igen har man en helt annan attityd i Sverige kring. De kan man offra, medan andra grupper får man inte röra. Och det är det som är så fruktansvärt i Sverige. Man pratar om alla människors lika värde i Sverige. Det är den här flosken då, som naturligtvis återigen bevisas inte följas i Sverige. Alla människors lika värde, naturligtvis, det gäller inte för äldre, utan äldre kan offras för att andra ska skyddas, va? Det är bara dyngsnack. Jag tänkte också nämna, jag hittade den här, det var Agnes Wold tydligen. Jag vet inte riktigt vem det är, men hon är tydligen läkare. Det var hon som sa för några i slutet av mars som snackade om att som tur är så är det bara en massa äldre som dör i princip, va? Och det är det som också visar då att vilken taskig attityd man har mot äldre människor. Det är som att här finns det en möjlighet att ta koll på massa äldre ungefär, va? Det spelar ingen roll, de duger inte. Det är fruktansvärt, jag kan inte liksom, usch.
Nej, helt fruktansvärt verkligen. Ja, men nu har vi sett på äldreboenden, alltså i Stockholm i synnerhet, och att smittan har kommit in och de dör som flugor tyvärr, många äldre.
Yep.
Och så att jag menar, i praktiken så är det ju så det har blivit, och det är oerhört illa. Och statistiken, som sagt, jag menar, vi kan peka finger mot USA, men när man läser på responsen, alltså USA agerade tidigt, man stängde gränsen mot Kina, man stängde gränsen mot Europa. Jag läste en artikel på Politico idag som heter, ska se om jag hittar den här, den heter, för ni som vill googla rätt på den, Har Europe Failed the Coronavirus Test? Och den finns på Politico och publicerades idag. Och den beskriver helt enkelt att Europa, som har kanske världens bästa sjukvård, alltså generellt sett, de lyckades inte. Europa var helt paralyserat och EU fungerade inte alls. När det liksom att man kritiserar Trumps uttalanden och så också i den här artikeln. Men kontentan är ändå att Europa har misslyckats, totalt misslyckats. Och Europa har ju varit centrum för massa andra sådana här epidemier genom historien, digerdöden, spanska sjukan och så vidare. Och nu är man det igen. Det är Europa som har misslyckats, konstaterar den här artikeln. Och det är ju jag utan till veckan beredd att instämma i och sådär. Och så kan vi också säga på sidan om att Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, han är ju intensivvårdas nu för covid-19, så att han verkar haft det väldigt tufft och så. Men ja, vad ska jag säga mer om det här?
Jag tror man inte ska prata, precis som man inte ska prata om USA, det jag påpekat att Marcus Oskarsson gör, han generaliserar USA när de stora problemen är i New York City och New Orleans, Louisiana ungefär. Man kan inte prata om Europa heller. Finland har ganska väldigt låga siffror, så att jag tror inte man ska riktigt säga att Europa, att EU som en federation har ju fullständigt misslyckats. Det är en totalt misslyckad federation, så jag tror man måste se över det helt och hållet, eller kanske till och med lägga ner eländet. Så EU har misslyckats, men Europa, det finns ju olika länder. Sverige har misslyckats, verkar som Italien har misslyckats, Spanien har misslyckats, Finland verkar ha mycket bättre koll på läget, va? Samma i USA här, va? New York har varit en fullständig katastrof, och jag pratade om det förut, va? Till stor del för att Andrew Cuomo, guvernören då, och Bill de Blasio, borgmästaren i New York City, fullständigt bara ryckte på axlarna när viruset kom ut, och när Trump började prata om det här och stoppa inresorna från Kina och så vidare. De uppmanar ju folk att gå ut, och de snackar ju om flockmentalitet i början, att gå ut och hänga och liksom bli, då löser vi det här på det här viset. De hade ju Sveriges attityd, men sen så ändrade de sig ju totalt. Så att man hade ju då samma då, vad ska man säga, attityd kring det hela. Och det är viktigt också att nämna att vissa delstater har ju gjort mycket bättre ifrån sig. Så jag tror, precis som i Europa, så måste man se delstat i delstat, vart det går bra och vart det går dåligt.
Jag läste också lite grann om att de här tanterna, vänsterliberala tanterna på The View, den här tv-kanalen då i USA, ABC, de intervjuade Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och frågade, ja, de ville veta om han, alltså nu när Trump verkar hjälpa till, måste han smöra mycket för Trump, måste han vara inställsam och sådär, is he kissing Trump's ring, frågade de, och han,
precis,
sa att så ligger det inte till, utan vi har ett bra samarbete, och Trump har varit proaktiv i det här samarbetet då, för de här kriserna vi har i Kalifornien. Så att han vägrade att spela med deras spel lite grann. Och det säger ganska mycket med det, att de vill politisera i en sån här kris.
Ja,
inte all media, för att inte generalisera då, inte all media, precis, men de i alla fall.
Precis, men tanken är ju då att de vill ju hela tiden, man får inte berömma Trump för någonting. De har redan bestämt sig från början, man får inte berömma Trump för någonting. Och då gäller det att försöka hitta folk som då kan kritisera för precis allting. Och Gavin Newsom ställde ju inte upp på det. Jag tror att en person som har integritet, som har någon heder i kroppen, va, vilket till exempel The View inte har, vissa annan media med, va, de vill inte acceptera att det finns faktiskt saker och ting som Trump gör som är bra. Och då kan man ju faktiskt, har man lite heder i kroppen, så även sin meningsmotståndare kan man faktiskt berömma och säga att det gör ett bra jobb på det här och det fungerar, och tack så mycket för allt du gör. Det är ju det Gavin Newsom har gjort och det Andrew Cuomo har gjort. Men The View vill ju inte erkänna det naturligtvis.
Nej, en sista sak. En sak till också som jag kom på. Jag gjorde en podd bara häromdagen om, kan hydroxykloroxin fungera, du gör, och rädda människor från covid-19? Och det var ju någonting som Trump pratade om för 2-3 veckor sedan. Och vissa testade, så här, man har testat i Sverige och har sett att det inte funkat. Men nu kommer det ju olika rapporter från läkare. Jag såg en intervju med en ny läkare från just Kalifornien idag, som sa att det här fungerar i kombination med zink och sådär. Och alla säger att det fungerar om du sätter in det tidigt, inte i absolut sista skedet, men tidigt så hjälper det här. Så att det är inte något vaccin eller så, men det verkar kunna mildra symptom och hjälpa. Och de flesta är ganska ensam, tycker jag i alla fall, när man läser amerikansk media, att det här är Trump hade rätt ungefär. Jag läste till och med om någon sån här liberal lagstiftare i, jag tror att det var Illinois, en svart kvinna som var demokrat. Och
Michigan,
okej, men du kan berätta det då i sådana fall.
Precis, det är en demokrat som är hon sitter i kongressen i delstaten Michigan, hon heter Karen Whitsett. Och hon tackar Trump för att han promotade det här, nu kan jag inte uttala ordet heller, men det här hydroklox var det nu heter, va? Att hon påstår att det räddade hennes liv. Med andra ord att hon hade varit död om hon inte tog det, va? Och jag hör från allt fler läkare, den ena efter den andra säger att det här verkar funka. Det de säger dock, det är att det finns inga studier som stödjer det här, det finns ingen vetenskap som stödjer det, men allt fler personer verkar kunna tillfriskna. Men det är ingen garanti för att det ska funka för alla. Men, och det hörde jag även i morse från ett par läkare som intervjuade, som säger att när en människa som håller på att dö, när det, inte liksom, när det finns inga andra medel, så måste man vara beredd att testa vad som helst, så länge det liksom är vad ska man säga, hyfsat ansvarsfullt. Man måste ju ta ett ansvar för det, va? Mm. Men om patienten är okej med det, om läkaren är okej med det, då måste man vara beredd att testa det. Och det är det allt fler är nu, att det här kan vara någonting som man ska testa som ett sista liksom med botemedel då. Och det verkar funka på allt fler personer i alla fall. Så att anekdoterna talar för att det här ska fungera, va? Så de som hånar Trump från början verkar ha allt mer fel. Och jag skulle inte bli förvånad om ett år, när vi har en podd om det här som en uppföljare, när det finns någon vetenskaplig studie som visar att det här funkar, att Trump hade rätt. Mm.
Innan vi avslutar ska jag också nämna min förra podd 1071, där jag pratar om George W. Bush, USAs republikanske president mellan 2001 och 2009, därför att han höll ett tal. Det är väldigt mycket att prata om det här att Bill Gates höll ett tal på TED Talks för 5 år sedan, 2015, han varnade om att virus är det stora hotet mot framtiden. Men 2005 så presenterade, eller han sjösatte till och med, George W. Bush en global plan mot att bekämpa pandemier. Han ville att man skulle ha ett internationellt samarbete, och man startade, Bush sjösatte en organisation med 80 länder tror jag, för att på något sätt, så fort det utbryter en epidemi så ska man veta att där händer det, sen ska man ha en rapid response, snabb respons, och kunna åka dit och begränsa så att det inte blir en pandemi. Det var hans plan. Och sen byggde han också upp de här beredskapslagren i USA med massa olika skyddsmasker och såna saker, för att om en pandemi bryter ut. Och han gjorde det därför att han läste en bok 2005, Bush var ju en väldigt flitig bokläsare, och då läste han en bok om just pandemier i världshistorien, och han kom fram till att under 2000-talet eller 2000-talet så kommer förmodligen vi att få se en ny pandemi, och då måste vi vara beredda, för det finns som sagt inga botemedel. Så att han satsade verkligen för att på något sätt bygga upp ett skydd i USA mot det här, och mycket av det som byggdes upp då, det är strukturer som används nu för att skydda USA. Sen har det beredskapslagret blivit uttömt av Obama och även av Trump lite grann, och inte blivit påfylld framför allt, så att man är mycket svagare nu än vad man var när Bush byggde upp det här för 15 år sedan. Men Bush var väldigt tidig, det är det jag vill komma fram till här.
Ja, och du nämnde det här med att lagren tömdes ut. Jag tror tyvärr, det kallas här i USA för institutional memory, institutionellt minne ungefär, att när en president övergår och det övergår till en annan president, så vissa saker som en president har byggt upp och gjort missar den andra presidenten, så man bara, man struntar i det, man missar det, man har inte det som en prioritet. Tyvärr, det här institutional memory, jag hoppas nu att det här med pandemin, när man börjar inse hur vikten av beredskap och beredskapslager är, att det här institutional memory kommer att kunna fortsätta från administration till administration. Även i Sverige har vi faktiskt sett hur beredskapslager och beredskapen har fullständigt raserat under de senaste 20-30 åren. Och jag läste någonstans att Finland däremot har haft en väldigt bra beredskap. Finnarna kommer ju fortfarande ihåg hur det gick till under andra världskriget, va? Så de inser ju, finnarna inser ju vikten i att ha beredskap och beredskapslager, va? Och Sverige har väl nästan hånat lite grann. Sverige har ju hånat andra länder för sånt där, som att det sånt behöver ju inte. Vi har ju liksom EU nu. EU ska lösa allting, men det visar sig att det brakar ju fullständigt ihop, va? Så jag tror att det här är en påminnelse nu att vi måste kunna ha ett beredskapslager och beredskap i Sverige, för att vi kan inte lita på att EU ska komma och hjälpa till. Det är ju redan bevisat nu, va? Mm. Tänkte också, och det här humanitära stormakten Sverige då, som har storsatsat då på att migrationen ska lösa allting. Det har ju liksom visat sig att det har inte heller fungerat, va? Det har ju inte löst de här problemen, va? Så att, jag tror att Sverige kommer att behöva tänka om något så oerhört i väldigt mångt och mycket, va? Att det gäller att det finns ett land som heter Sverige, och det finns gränser, och man måste på något sätt kunna lösa sina egna problem inom gränserna. Jag tror att Sverige har totalt missat det med det här öppna gränserna, globalismen och allt det där. Att det återkommer till att man behöver se om sitt eget folk och satsa mer på sitt eget folk i första hand. Och jag hoppas att det kommer att vara en attitydförändring i Sverige nu.
Ja, vi måste ha det. Jag kan bara säga en sista sak. Jag läser på Nyheter idag en artikel från i förrgår, och då står det om då tidigare inrikesminister Anders Ygeman, som 2017 ska ha sagt att lagerhållning av livsmedel, skyddsutrustning och sånt inte hör hemma i ett modernt civilförsvar. Istället ska man bekämpa nya hot som till exempel IT-attacker och sådana saker. Så att, ja, där ser vi. Han vill satsa på mjuka försvar, inte hårda försvar. Men ja, när det verkligen blir kriser så, då behöver vi den här beredskapen. Ja, har vi något mer rapporter? Ja, fortsätt.
Jag tänkte bara just säga det, det är ganska kul att Sverige framförallt har ju hånat Trump och Boris Johnson i England då för att vara nationalister, och det är liksom en fjant och tönt och idioti och galenskap och fascism och allt. Men nu visar det sig att även Sverige har blivit, man ser ju till och med Stefan Löfven nu har en Sverigeflagga på sin lilla, på sin kostym istället för en socialdemokratisk ros och så vidare. Så helt plötsligt har ju förändringen gått till att oj, alla har blivit nationalister helt plötsligt, va? Så Boris Johnson och Donald Trump då, som vill satsa på sitt eget folk först och främst, kanske inte var så korkade i slutändan ändå. Det var kanske de som hade rätt. Jag tänkte också nämna att Trump nu vill ha, på tal om något annat, han är ju väldigt irriterad på WHO, World Health Organization heter väl den, va? För att WHO har väl egentligen inte riktigt ställt Kina mot väggen, och man ska, för att Kina då har ju fullständigt, de har ju varit väldigt oansvariga här, med det vi pratade om det förut, va?
Det är en underdrift, alltså de till och med tog Kina försvar och de presenterade i princip Kinas linje där i början för 2-3 månader sedan. Så att,
precis, ja. Och de har sagt att Kina har gjort så bra jobb, och Trump har nu sagt att han är väldigt intresserad av att kapa alla bistånd från USA till WHO. USA står ju för den största bistånden, va? För att han vill bestraffa WHO för att WHO har helt enkelt varit extremt oansvariga i det här med, anser han, vilket han har helt rätt i, att de har WHO har inte vågat, jag gissar att det har med courage, jag har inte vågat ställa Kina mot väggen, utan de är livrädda för Kina, va? Så Trump kommer eventuellt att kapa bidragen till WHO, vilket jag håller helt med om ska ske. WHO måste på något sätt bestraffas för att de inte har tagit sitt ansvar i att peka ut Kina och på något sätt ställa Kina till ansvar. Jag hörde också i morse folk att prata om, kan man på något sätt stämma Kina? USA nu vill ju stämma Kina, men det går ju inte internationella, då finns det någon internationell domstol i Haag om jag fattar det som, men varken USA eller Kina är ju delaktig i den, ingen har ju, varken USA eller Kina är med i den domstols, i den internationella domstolen, så den går man inte att använda sig av. Däremot så hörde jag rykten om att i USA nu så kan USA börja stämma kinesiska företag i USA, att man kanske går efter kinesiska företag via domstolar här i USA. Och eftersom kinesiska företag till mångt och mycket ägs av staten Kina, så kan man kanske komma åt staten Kina genom att börja stämma kinesiska företag i USA på grund av det här coronaproblemen, va? Och det är någonting som jag tror vi kommer att börja läsa mer om helt enkelt.
Jag tror att, eller två saker, jag kan säga att Anders Tegnell tycker inte att man ska vara elaka mot WHO, så är han. WHO är en jätteviktig institution i världen vid den här typen av händelser och extremt viktig för att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter, säger han då. Men jag håller såklart helt med Trump, och jag tror också när det gäller Kina att, alltså vad vi ser nu är början på, och det här är någonting som jag stöder, ett nytt kallt krig mot Kina, där vi blir mer, vi inser att Kina är en stormakt, en potentiell stormakt som är farlig för världen. De är inte ärliga. Bush, det jag sa tidigare om Bush plan, det var ju helt enkelt att grundstrategin, han pratade inför FN också, han sa så här, det är att länder måste vara transparenta, så fort det händer något så måste de vara öppna och säga vad som händer så att vi snabbt kan agera så att det här inte sprids över jorden. Och det var exakt det Kina inte var. Så att jag menar,
precis.
Ja, så vi måste inse nu att Kina är, vi har sett det förut, alltså det är ett potentiellt hot, men nu måste vi, EU och Europa och USA tillsammans, börja verkligen inse att vi måste skydda oss mot Kina och börja driva någon slags containment-politik. De kan inte ha sina tentakler ut över hela världen utan att vi på något sätt reagerar. Det går inte längre.
Ja visst, och Kina är ju det landet nu som börjar tjäna massa pengar på det här. Jag läste någonstans, inte nog med att de säljer ju grejer nu runt om i världen som för att skydda sig, som andra ord, att Kina tjänar pengar på det här viruset som de var med, ett problem som de skapade och som de vägrar samarbeta med i början. Jag läste någonstans att var det Spanien eller Italien som skickar massa medicinsk utrustning till Kina som nu Kina säljer tillbaka till samma länder. De skickar dem gratis till Kina och Kina nu säljer dem till samma länder igen. Som andra, det är helt vansinnigt, va, att vi går med på sånt här. Och det är någonting som absolut måste behandlas och tas upp på allra högsta ort. Och Kina måste bestraffas för att de beter sig på ett fruktansvärt sätt. Men Kina bryr sig inte om något annat eller någon annan än Kina själv. De struntar ju fullständigt i resten av världen.
Mm, så är det. Ja, har vi något mer?
Nej, jag tror ungefär det är allt för idag.
Ja, men perfekt. Tack.
Ja. Yep.
Det var avsnitt 1072 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd mottagits tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.
Thank you.